Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag kan lite spanska faktiskt.
Ja, men
då. Ja. Om jag säger på spanska så översätter du då, ja. Eller?
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Una cálida bienvenida al podcast Affärsvärlden magasin. Me llamo Helene Rådstein y ahora estoy acá en la casa de 100 miljoners mannen. Estoy muy feliz que estoy acá contigo y bueno, y bienvenido al podcast Affärsvärlden magasin.
Perfecto, perfecto. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Aquí estamos en mi casa, que compré hace un año más o menos, y aquí vivimos toda la familia, yo y dos hijas y mi esposa de México. Y sí, aquí, justo en esa recámara, es de hecho mi oficina, aquí he hecho el libro, he escrito el libro con una vista, como puedes ver, sobre el Mediterráneo, el mar. Y eso me ha dado mucha inspiración.
Vad kul. Vi har alltså sagt så här: hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, sa jag. Och sen så sa du att nu är vi här hemma hos mig. Och jag har suttit i det här rummet och skrivit den här boken med utsikt över Medelhavet och sådär. Och vem är du? Var har jag kommit?
Du har kommit till 100-miljonersmannen. Vissa känner igen mig från Instagram. Andra kanske har läst någon artikel i någon tidning där jag har blivit intervjuad. Jag bor numera i Spanien men är ursprungligen från Västergötland, en liten stad i Västergötland.
Och du är aktuell med en bok här som kommer nu om några dagar, kommer den ut i handel. Ja. Och den heter Jakten på miljonerna och den enkla vägen till finansiell frihet. Varför har du skrivit den här boken?
Framförallt vill jag inspirera och motivera unga människor och göra en liknande resa. Kanske till och med börja den resan, jag börjar kanske lite senare i livet. Så det har egentligen samma syfte som mitt Instagramkonto. Det är att inspirera och motivera unga människor att börja spara och investera. Och kanske också på resans väg också få lite andra tips. Bland annat om mental träning, hur man kan tänka, hur man kan nå sina målsättningar man har i livet. Och kanske framförallt också att man ska formulera klara tydliga mål så man vet vart man är på väg.
Det är ju en blandning mellan din uppväxt och sen är det också tips kan man säga. Och det är dels aktietips och det är entreprenörstips och det är också mental träning. Mm. Har jag glömt någonting?
Ja, det är ju entreprenörskapet skulle jag väl säga också en viktig del som har spelat en stor roll i mitt liv.
Ja, men
du sa. Ja, sa du det?
Ja.
Jag missade det, du var så snabb där så jag missade det. Så att entreprenörskap, vi pratar också om hur man lyckas på sociala medier. Instagram är ju ett stort kapitel. Jag har ju haft, som vi kanske kommer in på lite senare, ett par resor även med så att säga, Instagram och Facebook i ett annat typ av entreprenörskap. Där jag egentligen tog fram egendesignade armband, en Tors hammare. Där jag lärde mig lite grann hur algoritmerna för Instagram och Facebook fungerar, som jag också dragit nytta av nu då i växandet av mitt konto nu på Instagram.
För du säger att du tar upp Instagram, det är för att du har över 200 000 följare där under då kontot som heter 100 miljoner kronors mannen. En sak som jag tänkte på som är genomgående vad det gäller ditt entreprenörskap och och vad det gäller dina investeringar skulle jag säga, det är att det skulle kunna gå under rubriken fake it till you make it. Mm. Eller vad säger du?
Ja, man skulle väl kunna ta det som en del också. Till exempel så har jag ju använt den typen av marknadsföring initialt som jag tar upp i boken. Till exempel när jag började min resa som mäklare i New York, att då hade jag ju som sagt inga kunder som jag berättade i boken. Och då kom jag på att en idé är ju egentligen att ha annonser ute som kanske då inte representerar ett verkligt objekt, men på så sätt attrahera kunder som jag sen kan hjälpa att hitta ett specifikt och relevant och bra objekt. Och det är faktiskt någonting som jag också använt senare i entreprenörskapet.
Du är uppvuxen inte så långt ifrån Skara Sommarland. Om man säger så, så tror jag många fattar ungefär vilket område du kommer ifrån. Och det som är tydligt när man läser om din uppväxt är just som du gick in på här, när du ska bli mäklare i New York och sådär, hur du går tillväga. Mm. Men om vi tar det från början, du har det inte så fett när du växer upp kan man säga.
Nej, jag börjar ju, om vi går tillbaka så, det man kommer ihåg egentligen ungefär när jag är 4-årsåldern, och då skiljer sig min far och mor sig, och jag kommer ihåg en incident där jag springer mellan dem och vet egentligen inte hos vem jag ska bo hos, så det var ju en traumatisk upplevelse. Sen flyttar jag med min mamma till ett ännu mindre samhälle där det bara bodde runt 1000 personer, och min mamma var ju redan då sjuk i MS. Hon jobbade som undersköterska bland annat och tjänade inte jättemycket pengar, så att det var tufft. Det var tufft hemma. Men tidigt började med någon form av entreprenörskap. Så jag kommer ihåg tillfällen när till exempel jag följde med grannen som var golfare, åkte till golfbanan och plockade upp golfbollar i sjöarna på golfbanan, och sen tvättade jag dem, gjorde ordning dem, och sen gick jag runt och sålde dem till golfare i det här lilla samhället. Kommer också ihåg tillfällen där jag köpte Nintendo-spel och försökte sälja dem lite dyrare. Det var ju bland annat Gula Tidningen på den tiden, där jag beställde från till exempel Stockholm eller Göteborg, och sen skickade de ner det till Västgötaslätten, och sen sålde jag det för kanske 30, 40, 50 kronor mer. Så entreprenörskapet har ju funnits där väldigt tidigt, och kanske framförallt säljet och försäljning har alltid intresserat mig. Att skapa relationer och bygga relationer har varit en sån här viktig pusselbit i mitt liv då.
Din mamma lever inte längre, men din pappa lever.
Ja. Ja, han är faktiskt här i Spanien just nu. Han har en lägenhet också i Marbella. Så att han brukar vara här på, när han är här då, så under veckorna när vi jobbar, min fru och jag och barnen i skolan, så är han i lägenheten, så kommer han hit på helgerna då. Bor han här hos oss. Så han är faktiskt här just nu då. Och han lever i allra högsta grad. Nu har jag inte pratat med honom idag, men igår levde han i alla fall.
Ja, ja, men det är bra. Men det är så var det, du slits lite där, och din mamma, hon blir så pass sjuk så att du faktiskt, socialen anser att du faktiskt inte ska bo hemma där, för du får ta för tungt ansvar för henne. Ja. Så kan man säga.
Man kan säga MS, för de som inte vet, är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet väldigt allvarligt. Det finns olika grader av det, men hon drabbas tyvärr av en av de värsta graderna, och den var väldigt progressiv för hennes del, så hon började med käppar och sen blev det ganska snabbt rullstol och sen blev hon sängliggande, och det var ju någonting jag inte pratade så mycket med omgivningen, inte jättemycket med pappa heller i början. Men sen efter några år när hon blev riktigt dålig, så började min far förstå mer och mer. Och någon gång så ringde jag honom och sa att nu orkar jag inte mer. Och då tog han kontakt med kommunen, antar att det var socialen liknande, och nämnde att det är nog inte bra om min pojke fortsätter att bo hos sin mamma. Och erbjöd sig egentligen att jag skulle flytta hem till honom. Och då hade hon varit sjuk egentligen så länge jag minns. Men det här kulminerade då ungefär när jag var 13 år. Och då flyttade jag över till pappa då.
Och han är också en entreprenör. Han har en camping. Och när du är liten så går den ganska bra. Lite ojämnt, det går bra på sommaren,
ja,
det
går bra i början. Och det var bara sommaren det var öppet. Och sen på vintern så hade han pappersströ som hästar och kycklingar gick på då, för att egentligen skapa gödsel. Och camping var bara öppen på sommaren. Men i och med att Skara Sammanland blev större och större och byggde ut sin camping, så tog de mer och mer av gästerna. Så att det gick ju lite knackigare och knackigare, kan man säga. Men där var också en del av entreprenörsresan och säljresan för mig. Att jag blev ansvarig för receptionen och den här lilla livsmedelsaffären vi hade. Jag fick ta emot gäster från Tyskland och England och lärde mig lite tyska tidigt och även engelska då. Och även det här affärsmannaskapet, hur man tar hand om en gäst som kommer till campingen och så vidare. Sen hade jag också lite småprojekt att vi köpte in några krossar som vi hyrde ut för att locka familjer och komma och besöka campingen. Och jag hade också ett litet eget affärsprojekt där jag egentligen köpte in billigt kalanka pocketar för att sälja till barnen i de här barnfamiljerna. Så att jag hade väl en liten ådra av affärsmannaskap tidigt, kan man säga då.
Men så småningom så tar du dig vidare. Du börjar läsa till jurist. Mm. Och som tur är så får du inte jobb på advokatfirman Winge.
Nej.
Det var ju en ganska tur, eller? Så här efterhand.
Ja, jag tror, samtidigt tror jag att det hade varit en väldigt bra erfarenhet. Det är en av de mest välrenommerade advokatbyråerna. Och innan det kan vi väl säga att jag läste ekonomisk gren på gymnasiet, samhällsvetenskapligt program med ekonomisk inriktning. Och där drev jag också ett företag, ett UF-företag inom resor. Vi hann väl planera och genomföra en större resa till Sälen, då, en skidresa. Så att ja, det här entreprenörskapet har ju hela tiden funnits där. Vad var det du frågade om nu? Kommer jag in på
det? Som tur är så blev du inte advokat.
Nej, advokat, nej, precis. Så jag var ju på en intervju på Winge, så jag hade ju fina betyg. Och de tyckte det var väldigt intressant bakgrund ändå. Sälj kommer också in även för advokater, i alla fall lite högre upp i organisationen. Men de sa att jag var för säljdriven och jag skulle antagligen inte varken passa eller trivas hos dem. Så att det blev ett nej, och just då så var jag väl lite besviken på det. Men sen inser jag att jag skulle nog inte trivas där. Jag hade ju också en juristfirma i Uppsala när jag pluggade till jurist med en god vän. Så jag provade lite på sidan om studierna, och då kände jag att ja, det är intressant och jättebra att ha, men kanske inte just det jag brinner för. Det jag brinner för är egentligen att skapa affärer, skapa relationer och driva sälj eller driva en organisation. Så jag tror juridik hade nog varit lite fel för mig, även om det är väldigt intressant.
Men du tog ändå juristexamen vid Uppsala universitet, och sen så började du läsa ekonomi då vid Stockholms universitet, och där så inser du att det finns en bakväg för att komma in på Handels.
Ja, inte riktigt.
Inte bak, nej.
Nej, utan först hade jag sökt faktiskt Handelshögskolan i första hand, ja, och kom inte in för att jag hade inte tillräckligt bra gymnasiebetyg. Mm. Och då blev det juristlinjen i Uppsala först, och det gnagde ju det här med ekonomi hela tiden. Men jag ville ju helst in på Handels då. Jag visste redan då att det var väl en mer skola och ett fantastiskt nätverk. Och då läste jag att det finns liksom en bakväg. Det är att läsa på ett annat universitet först. Första 80 poängen som det var då, första 2 åren. Och sen söka in som femte kolonnare, som man kallade det, till femte terminen på Handels. Men det, förutsättningen var då att man hade VG väl godkänd i alla ämnen. Så att när jag väl tog mig in på Stockholms universitet, och satsade jag ju stenhårt på att få VG i alla ämnen, så att jag då skulle kunna ta mig in till femte terminen. Och det var betydligt lättare för mig än juridiken, så där lyckades jag läsa väldigt snabbt. Så att jag hann faktiskt ta en ekonomimagister från Stockholms universitet, och sen sökte jag in även till Handels och tog en civilekonom eller magisterexamen därifrån också. Och Handels har ju varit väldigt viktig för mig. Handelshögskolan tycker jag själv inte har så jättemycket bättre utbildning än andra universitet. Jag har ju både Uppsala och Stockholms universitet att jämföra med. Vissa lärare är helt outstanding, men generellt inte så mycket bättre än många andra lärosäten. Men vad de har är ju närheten till näringslivet och det här fantastiska nätverket man kan skaffa sig där. Som sen har visat sig väldigt viktigt i min nuvarande huvudverksamhet, som är inom headhunting, rekrytering, konsulter inom just finance, ekonomi, redovisning, bank och finans då. Där har jag då använt nätverket till uppstarten av bolaget. Och då använde jag det var en matrikel, en liten tjock bok med alla alumnis, alla som har läst på Handelshögskolan. Skriver i var de befinner sig, vilken titel de har, vilken e-mailadress och vilket telefonnummer. Som en gammal telefonförsäljare, som vi kanske också kommer in på, att jag har jobbat mycket med försäljning på telefon på Skandiabanken, Skandia och även olika telemarketinggrupper, och det har gått väldigt bra. Så använde jag den egenskapen, så jag ringde dem, presenterade att jag hade en idé om att starta ett nytt företag. Jag hade kommit igång med det precis, en headhuntingfirma, och erbjöd mina tjänster. Jag fick många nej, men jag fick några ja också. Och det var några stora företag som Swedbank, Scania Finans och Investor. Och när jag fick den chansen tidigt i mitt entreprenörskap med det här företaget, så satsade jag ju allt. Och med mycket tur och lite skicklighet kanske också, så lyckades jag göra riktigt bra första rekrytering. Jag fick ju egentligen bara en chans. Jag ringde dem, bjöd dem på lunch eller fika och presenterade idén, och de sa att ja, vi har inte jobbat tidigare, men du får en provrekrytering så får vi se hur det går. Så jag la ju all tid och energi och engagemang på det här för att göra riktigt bra, och det där gick riktigt bra och de var nöjda. Så helt plötsligt hade jag ju 3 referenser som egentligen öppnade hela svenska näringslivet åt mig. Och det här är alltså då 2009-2010 när jag precis har startat då.
Och det är din huvudsakliga syssla fortfarande, kan man säga?
Ja, det kan man säga. Det är huvudverksamheten. Och sen har det tillkommit verksamheten nu med Instagram och samarbeten där. Jag har ett samarbete med en sparrobot, Opti, och även samarbete med Swedbank och vad gäller solcellsanläggning, Svea Solar. Och sen har jag även öppnat nu ett Patreon. Där jag bollar ekonomiska frågor med privatpersoner. Och sen har vi ju boken också, där kommer komma in intäkter. Så nu finns det lite olika inkomstströmmar. Men som du säger så är det här ursprungliga företaget, det här headhunting och konsultverksamheten, det är min huvudsyssla.
Men vägen dit var ju inte helt rak ändå. Utan jag tänkte också på det, när du gick på Handelsen så träffade du Fredrik Eklund, fastighetsmäklaren.
Yeah.
Du reagerar av att han sitter med ett cigarettpaket på Lidmar. Mm. Du gillar inte när folk röker riktigt, nej?
Nej, det är inte min favorit. Och min pappa har ju varit storrökare. Han har slutat sen, ja, vi pratade om det, måste vara 20 år sedan. Och min mamma var också rökare. Så att det är nog därifrån det kommer. Så att, det är inget jag gillar. Men vi hade en jättebra intervju. Och han ringde mig sen och sa att du får jobbet, men du måste då fixa visum själv.
Och detta var då ett jobb som var aktuellt, ja, i New York, ja, som du ville komma till. Och så liksom, de sökte en trainee till deras fastighetsbolag, och detta var långt innan han var så pass känd som han är idag.
Ja, precis. Han hade ändå vunnit någon pris som Rookie of the Year i New York och sålt för 50 miljoner dollar första året. Så att han hade gjort ett namn, men han var ju inte så stor som han är idag då. Men han ville växa sin verksamhet, och han sökte en trainee då, och det var via alumninätverket, den här sidan som Handelshögskolan har. Det var där han sökte den här tjänsten. Så det var jag och ungefär 20-25 andra killar där på intervju då. Så att det stämmer. Ja, precis.
Men för det som jag sa innan, så här, fake it till you make it. Du kommer då till New York och du har inget green card. Och han säger, och du tycker så är det mycket i USA, att liksom, om du kan lösa dina egna problem så kan du gärna få samarbeta och hänga med mig. Och,
ja.
Eller? Ja.
Ja.
Och du gör ett mäklartest som är på en vecka ungefär. Eller?
Ja. Jag känner ju det här med Fredrik, att jag antagligen kommer få jobbet, men det fanns inte jättestor då i alla fall vilja eller möjlighet kanske att fixa visum åt mig. Så jag har ju intervju på fredag, men jag bestämmer mig redan där under helgen att jag åker till New York på måndagen. Så att jag tar ett tur- och returflyg till New York på måndagen, 2 veckor fram och tillbaka, och kollat upp allt under helgen. Det är en crash course, tar 5 dagar, och sen får man skriva ett test av Department of New York State. Och klarar man det så får man den här licensen för att kunna mäkla fastigheter just i New York State. Och jag lyckades faktiskt naila det, så det var alla rätt på det. Så jag var ju glad i hågen där och hade redan planerat att jag ska ta kontakt nu med flera firmer på Manhattan. Så jag går runt och knackar dörr på flera firmer och få faktiskt 3 erbjudande omgående första dagen jag går runt. För jag går runt bokstavligen fysiskt och knackar dörr. Och det var tydligen inte så vanligt, men det funkar. Men 2 av de här erbjudandena försvinner direkt efter de har ställt frågan att de ville se mitt green card.
Jag var ju där. Ja, eftersom du ska jobba där.
Ja. För jag är ju där på turistvisum. Så jag har ju inte förklarat hela den här processen, att jag är ju bara där 2 veckor och försöka få ett jobb och åka hem till Sverige och sen tillbaka. För jag var ju tvungen att avsluta Handels också. Så 2 försvinner ju direkt. Och jag kan ju också tillägga att när jag skrev det där testet så frågade de äldre efter visumet. För det är väl ingen galning som går dit och skriver ett sån här mäklartest i New York utan ett green card. Så det var ingen som hade kollat ens på själva test eller provet då, så att säga. Men det var en duktig mäklarchef eller ägare, Barack Donajer, som fortfarande är verksam. Han är på Element, precis som Fredrik nu för tiden. Men han hade en egen liten butikfirma, 25 mäklare ungefär, på 72nd and Broadway. Och han sa att du, jag gillar din resa, din personlighet, ditt driv. Jag gjorde en liknande grej. Han kom från Israel då för en 7-8 år sedan då, just vid den tidpunkten. Jag hjälper dig med det du behöver liksom. Han förstod ju att jag inte var den med något green card. Eller kanske jag till och med yppade ganska snabbt när vi fick bra connection. Men han sa, jag skriver på alla papper. Men du, och det är ett H1B-visum heter det här visum, ett specialistvisum. Men det kräver då att man har en fast lön. Och mäklaryrket just i New York är ju så att det är bara provision. Men då sa han att men just, jag har skrivit på en hög fast lön, $70,000, vilket var väldigt hög lön då. Och är fortfarande mycket pengar. Och jag trodde väl inte riktigt att han skulle göra det. Men jag kom hem till Sverige. Han sa, åk hem, avsluta universitetet, alltså Handelshögskolan. Och så kommer du tillbaka i maj och så börjar du jobba hos mig. Jag skrev på alla papper. Jag tänkte det är lätt att säga här nu när jag är i New York. Men jag åkte hem, skickade alla papper han behövde skriva på. Och de kom tillbaka påskrivna. Och några månader senare i maj får jag visumet, H1B-visumet. Och då är det ju direkt flyg till New York och egentligen börjar jobba direkt dag. Ja, jag landar väl på kvällen så börjar jag dagen efter. Då.
Och då sätter du upp en fake grej. Mm. Som gör sen att du blir mäklare på riktigt. För att du hade inga kunder, du hade inga objekt heller.
Nej, jag hade inga kunder. Och man får ju ingen, det är ju inte så att man blir tilldelad objekt. Liksom. Det, även om Barack är snäll och hjälpte mig på många sätt så skulle jag, gjorde han ju klart för mig att det, nu är det upp till dig att jobba. Du får... Jag fick nog inte ens en mobil, utan jag fixade mobil, jag fick en kontorsplats med en dator som jag kunde använda, men resten var upp till mig då. Och då är det ju väldigt svårt, jag känner ju inga säljare, jag har inga köpare, jag har inga som vill hyra eller hyra ut. Vad gör man? Jo, då la jag faktiskt upp fake-annonser på Craigslist, som var då i alla fall det vanligaste sättet att hitta en lägenhet. Och det här var ju mest då uthyrning i början. Och då la jag upp några fina foton och en bra hyra som låg lite. Jag kollade ju snabbt liksom marknadshyran i det området, uppe på West Side. Och la det lite under då, så att jag skulle få massa intressenter att hyra det här. Och sen fick jag ju då svara om att jag har inget. Men jag kanske kommer få in en annan listing snart som är i ungefär samma område och samma pris, kanske lite dyrare. Och då hade jag helt plötsligt, då hade jag i alla fall någon som ville hyra. Och på det sättet fick jag in då kunder till början med. Och sen kunde jag då gå till eller ringa till hyresvärdar som då hade lägenheter till uthyrning i området. Och säga att du, jag har 10 kunder här. Har du någon lägenhet i den här budgeten? Och då kunde man då få ett napp på det sättet. Så börjar det. Så att det är ju, ja, jag fick fejka till jag fixade det på det sättet.
Du fick fejka att du var mäklare tills du blev mäklare?
Ja, eller mäklare var jag ju per definition i och med att jag hade licensen. Men jag hade ju aldrig jobbat med det tidigare. Jag hade ju ingen erfarenhet mer än den teoretiska kunskapen. Mm. Så jag fick lära mig the hard way och få det att fungera. Alltså från A till Ö, om man säger så. Ax till limpa.
En sak som slog mig nu när jag läste boken var att du jobbar så himla mycket när man jobbat som mäklare. Varför jobbar man så många timmar? Ja,
det är så otroligt hård konkurrens. Nu vet jag inte hur många det är, men det är i alla fall 20 000 mäklare bara på Manhattan. Och det är stenhård konkurrens, så du måste vara tillgänglig 24/7. Så jag jobbade egentligen varje dag. Jag försökte vara ledig lördagar med min dåvarande flickvän, nuvarande fru. Men det var sällan det gick. Och ofta ringde ju telefonen. Då hade jag en BlackBerry som hon hatade. Hon ville verkligen slänga den ut genom fönstret. För han vibrerar ju alla dygnets timmar egentligen. Så jag förstår ju henne också. Men jag var tvungen att svara. Så ibland ringde de 12:30, 1:00 och ville se en lägenhet nästa dag tidigt. Det är ju hård konkurrens också om lägenheter. Och som sagt, då i början var det mest uthyrning då av de här. Och då var det ofta så att man fick en månads hyra i commission då, så att säga. Och det kunde vara ganska bra. Jag menar, om den kostar 50 000 kronor i månaden, en lägenhet som kanske 3-4 delade, så var det ju 50 000 kronor på den tiden då. Var det ju ganska bra för en affär. Och av det fick jag då ungefär 50%. Och så hade jag en stege 50, 55 upp till 70 då. Så att när man sålde mycket och hyrde ut mycket kunde man tjäna mer då. Så att det var för att motivera högre performance då.
Jag förstår att det varierar väldigt mycket vad man får in. Ja. Men kan du ändå säga något slags snitt?
Ja, jag skulle väl säga någonstans, i alla fall på uthyrning, någonstans runt 30-35 000 då. Men då pratar vi ju alltså då, vi pratar ju 2005-2006, så det här är ju, ja, det är ju 16 år sedan. Så att det är klart, det har ju gått upp betydligt sedan dess. Men det var ju ganska bra arvode då, så att säga. Sen hade jag ju vissa exempel på betydligt dyrare penthouses och så vidare, som Trump till exempel hade byggt och sen skulle hyras ut. Då kunde det vara uppåt flera hundratusen för en uthyrning, eller alltså en månads hyra då.
Du betonar ju faktiskt också, apropå Trump, att han är, liksom man kan säga vad man vill, skriver du, om honom som i egenskap av politiker eller president. Mm. Men han var liksom, han är verkligen en erkänd duktig fastighetsstjärna i New York. Kan du bara gå in på det lite?
Ja, om man tittar, nu hade jag ju möjligheten att utvärdera olika typer av byggherrar då, så att säga, återigen, ett tag sedan. Trump var ju fortfarande erkänd som den som bygger med allra bäst kvalitet. Han har ju en bakgrund, hans pappa är ju från Queens, började i Queens och så att säga områden runt Manhattan, och hade svårt att ta sig in i Manhattan. Det var ju någonting som Donald lyckades med till slut. Så på kvällarna läste jag Trumps böcker, alltså innan, det här är ju långt innan han blev president. Och han har ju en fallenhet och otroligt driv just inom fastighetsutveckling, och vill bara göra det absolut bästa. Och jag har ju sett ett antal lägenheter och våningar och även byggnader som han har gjort. Och jag skulle vilja säga att kvaliteten särskilde sig ganska markant.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typen av vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Efter New York så väntar Karibien. Vad ska man säga? Du kom till Karibien via några på Catella från början.
Ja, det var en partner på Catella tillsammans med en lokal entreprenör i Karibien som egentligen sökte någon som skulle vara ansvarig för relativt nystartat fastighetsbolag. Och det var ju via ett nätverk som de sökte och jag blev kontaktad helt enkelt för det här i och med att jag hade en ganska bra bakgrund med försäljning, handels, jurist och sen den här fastighetserfarenheten i New York. Så jag var väl ganska idealkandidat. Så att vi blev nedbjudna 2 veckor och besökade här i St. Vincent och Grenadinerna som ligger öster om Barbados, 40-45 minuter. Och åkte ner 2 veckor för att träffa de här personerna på plats och även se vad som var på gång. Jag hade inte varit i den delen av världen. Och vi kände väl ganska snabbt att det här är ju fantastiskt. Vi har inga barn vid det här tillfället och man måste ju verkligen passa på nu när vi har den här möjligheten att åka till paradiset. Helt oexploaterade stränder, inga gated communities. Det här är ju tyvärr fortfarande en av de delarna som är absolut fattigast i Karibien. Så där lever ju lokalbefolkningen i symbios med turisterna. Så att jag fick ett erbjudande att bli delägare och bli ansvarig för bolaget. Och det tackar vi ja till. Eller jag tackar ja tillsammans med min dåvarande flickvän som sen då blev min fru. Jag friade ju till henne första dagen hon kom ner till Karibien då.
Ja, och hon är faktiskt här. Ja, precis. Ja, hon är här och jag träffade henne innan. Ja. Om vi bara ska förstå vilka det var, vilka kunderna var där, så var det ju liksom inte vilka kunder som helst. Kan du säga vilka ni fick ha att göra med?
Ja, man kan väl säga så här att där kom de ju inte för att köpa sitt första semesterhus, utan de kanske hade i snitt 5, 6, 7 andra hus på olika ställen i världen. Så de kom dit på semester och kanske inte hade för avsikt att köpa något, men blev förälskade. Det var lätt att bli förälskad av de här öarna. Fantastiskt vackra och fint vatten och fina stränder. Och sen fick för sig, ja men det är ju inte fel att ha ett 8:e semesterhus. Så att jag tog ut dem dels på drinkar och middagar. Och många gånger kom de ju par, så då bjöd jag ju med min sedermera fru, dåvarande flickvän, också på de här middagarna och så vidare för att socialisera och lära känna varandra. Så man byggde liksom en relation och sen innan de skulle åka hem, då försökte man ju få dem att köpa något, för jag var ju ändå där för att göra business. I New York var det ju mer transaktionsorienterat, bara pang pang, medan i Karibien blev det lite långsammare typ av business, en annan typ av stress. Det var inte stressigt på det sättet. Dricka drinkar och äta middagar är inte jättestressigt, men jag var ju tvungen också att överleva och få in intäkter till bolaget, så att då var jag ändå tvungen att sluta affärer, och det var jag tvungen att göra då innan de åkte hem. Så det var en fin linje där mellan att pressa dem och tappa en affär. För jag visste ju att de hade pengar. Många av dem kom ju med privatjet till öarna då.
En sak som jag tänker på när man sysslar med den typen av försäljning, som till exempel om man tar en helt annan bransch, så till exempel bryggeribranschen och sådär, de ska ju alltid gå ut med krögare, de som håller på med Urkel och sådär. Och man går ut med hela sin egna person. Du är ju ändå där. Liksom rollerna verkligen flyter ihop. Var det något du, det står inte något om det i boken, men var det något du tänkte på eller får det någon effekt inuti?
Nej, utan jag säljer väldigt mycket på ärlighet och mig själv och egentligen alla mina affärssammanhang så har jag en väldigt nära relation med kunderna. Mm. Så det blir, det klart det blir gränsland mellan, jag skulle säga många av mina kunder blir mina vänner och är fortfarande personer jag har kontakt med faktiskt.
Men man kan väl också säga att där i de här trakterna, det är också många kända svenskar. Det är också liksom, vad ska vi säga, internationella rockstjärnor och sådär. Mick Jagger, och vilka är det liksom som håller till?
Ja, till exempel då den ön bredvid, vi bodde ju på Beckway och bredvid fanns ju då Mystique. Mystique är ju världens dyraste ö.
Och där har ju till exempel Mick Jagger sin residens. Det är ju bara 30-40 hus, mansions där. Tommy Hilfiger, Mick Jagger, den här typen av celebriteter då. Och de åker ju ofta dit med sin privata jet, så det står ju ett gäng privata jet på den landningsbanan. Just på Beckwood där vi var så hade vi lite för kort landningsbana, så de fick parkera sin privatjet ofta då på Barbados och sen ta en lite mindre jet över till vår. Vi försökte proklamera egentligen mer barefoot luxury. Min business partner lokalt, han var ofta Lars var barfota. Jag körde flipflops. Vi hämtade upp kunderna i en sån här öppen pickup. Så de satt i bak i en öppen pickup. Och vi fick ju ett besök som jag beskriver också, som du kan läsa om. Mr. Bilson från Guernsey, han har gjort en fantastisk fastighetsresa på Guernsey som är ett skatteparadis i Kanalöarna. Han fick jag kontakt med via en presentation. Jag höll en presentation i Guernsey, vi flög dit och jag presenterade investeringsförslag helt enkelt för de 70 rikaste i Guernsey. Och då fattade han tycke och ville komma över, vilket han gjorde. Jag fick en och en halv dag i Charles Bilsons liv. Han var ju miljardär då. Jag vet att han fick det lite tuffare sen när Lehman Brothers kraschade. Men han var miljardär då och hade eget privatjet. Och jag var ju inkörd i det vanliga spåret att alltid begära egentligen en kreditkontroll. Och det gjorde jag även för Charles då. Han skrattade lite men sa att det kommer fax, använder man ju då. Det här är ju alltså 2008 och det kom ett fax några timmar senare från hans sekreterare. Och då var det från Royal Bank of Scotland på 250 miljoner pund. Så det var 2,5 miljard som han var beredd att kommitta då i en fastighetsfond vi tänkte resa. Då gjorde man det brallan.
Jag tänkte, herregud så mycket pengar. Så, ja. Men du sa här nu Lehman Brothers. Det fick konsekvenser för dig som mäklare speciellt eftersom transaktionerna stannade av, eller?
Precis, det hände inget med priserna. För det är som jag sa, kanske 50, 60, 70, 80 huset de köper. Så de har kanske andra tillgångar också. Så de behövde ju inte sälja direkt. Så ingenting hände med priserna initialt. Men däremot transaktionsvolymen gick ner till noll. Det hände inget, varken köp eller försäljningar. Och då gjorde det, förde oss till ett avsteg där att då kanske det är bäst att ta oss härifrån, för jag ser det kommer inte hända någonting de närmaste kanske ett par åren. Och vi funderar också lite på att bilda familj, min fru då, och jag, då hade vi gift oss i Mexiko. Och det passade ganska bra då. Och det var då jag började skissa på idén med headhunting konsultbolaget som jag driver som huvudverksamhet idag.
Det står en affisch här bakom oss.
Ja, exakt. Mm. Precis.
Eller roller.
Ja, roller, exakt. Och då gjorde jag faktiskt så att jag låtsades vara kund och kontaktade en 5-6 konkurrenter eller inom den nischen och begärde in offerter och ville ha ett upplägg hur de skulle lägga upp en rekrytering. Och det var egentligen för att lära mig hur gör de? Jag hade funderat på det här med rekrytering och headhunting innan, för jag fick lite ansvar även på Skandiabanken där jag jobbade som säljare att dels utbilda andra säljare men också rekrytera ekonomer och jurister. Så jag hade jobbat lite med rekrytering på det här sättet och även då lite grann i Karibien där jag rekryterade till min egen ekonomiavdelning. Så jag hade väl lite så, men jag hade ju aldrig jobbat som en headhunter. Så att då begärde jag in de här offerterna för att få förslag på upplägg hur det ens gick till.
Och här kan man ju se en liknande grej då med när du började som fastighetsmäklare och sen när du, 15 år senare började inom headhunting.
Ja.
Hur skulle, om jag säger fake it till you make it, är det för hårt?
Ja, nej, men på viss sätt så stämmer det ju, för även då med rekrytering så la jag ju upp då fake-annonser initialt. Vi hade ju inga kunder och jag hade inga kandidater. Och jag tänkte, jag börjar så att jag har kandidater så jag kan visa potentiella kunder att jag har kandidater. Så då la jag upp till exempel då en business controller, financial controller eller CFO då, som är ekonomichef, ytterst ansvarig. Och då fick jag in massa kandidater och då tänkte jag att jag är ju inte dem illa, för de kommer ju vara med. Och jag kommer ju erbjuda dem möjligheter till roller senare. Så att, men på det sättet så fick jag ju in i alla fall CV. Och då kunde jag visa det för potentiella då kunder efter deras godkännande naturligtvis senare då.
Detta Fake It Till You Make It, det är lite orättvist på det sättet att du egentligen, vad du gör, det är ju att samla in pooler så att du kan komma igång.
Ja.
Du låtsas ju inte att du är igång, utan du, eller kan man säga så?
Så kan man ju säga. Alltså, det är kanske lite hårt Fake It Until You Make It, men jag skriver ju det i boken. Det är väl lite kanske hårdare, men det är lite sanning i det ändå. Mm. Men det är för att komma igång, som du säger, och samla in så jag har någonting att erbjuda helt enkelt.
Och någonting att jobba med.
Ja, och någonting att även försöka förse de här personerna med ett jobb. Eller som det var tidigare då i New York, med en lägenhet. Så jag ville ju ändå, alltså syftet var ju ändå ärligt. Så jag ville ju inte fejka bara för att fejka, utan det var ju för att få in dem för att kunna använda det sen och egentligen matcha ihop då en hyresvärd med någon som vill hyra eller ett företag som behöver rekrytera med en kandidat.
Så du fiskar på det sättet?
Ja, fiska kan man säga är väl bättre då. Mm.
Ja, ni ska inte rätta mig själv, man ska vara lite hård. Men när jag tänkt efter så blir det att det nästan inte riktigt stämmer. Och sen dess har du jobbat med det här rekryteringsbolaget. En som kommer väl ut ur din bok är Investors vd Johan Forssell till exempel. Mm. De gav ju dig en chans som du pratade om här tidigare. Ja. Men du pratade också om att han har en väldigt ödmjuk stil. Mm. Det ordet dyker upp några gånger när du träffar framstående personer och sådär. Kan du kommentera den stilen på något sätt?
Ja, just det specifika fallet. Så innan jag började arbeta med Investor som kund så hade jag ändå någon slags bild av att det skulle vara hårt, att det var ett hårt skal, svårt att komma in där, vilket det är, och få ett arbete där, det är det absolut. Men att det var en hård yta liksom. Men när jag väl kom in så kände jag att jag blev otroligt väl respekterad. Lilla jag, om man säger så, fick tid med Johan och nu, inte sista
Magnus,
året. Ja, Magnus också, som jobbade precis under Johan då. Johan var ju då, till början var han ju ansvarig för kärninvesteringarna på Investor. Och nu är han ju koncernchef då. Mm. Men det var då jag fick kontakt med honom. Och jag tyckte det var så fantastiskt att han ändå ville konkurrensutsätta. För de ägde ju ändå ett eget headhuntingbolag då. Novare på den tiden, nu är det utköpt då. Men jag tycker det också är sunt att konkurrensutsätta. Sen förstår jag att jag kunde inte ge alla rekryteringar till mitt bolag, men att de provar någonting annat och jämför den då, tyckte jag var fantastiskt hög integritet.
Jag skulle bara säga, Investor, det är ju inte alla som har varit på deras kontor.
Nej.
Men det är ju något som är väldigt speciellt tycker jag när man går upp dit. Det är att det finns ju knappt någon skylt.
Nej.
Det är så lite. Jag hittar på att jobba 80 personer på Investor. Kan du det?
Det stämmer ungefär. Det är ju någonstans där som är på själva huvudkontoret. Då. Och det är ju Arsenalsgatan. Så det är ju stora portar in. Och det är en speciell känsla. Speciellt första gången man går in. Och jag vet när jag skickar kandidater att där går man in i högborgen i svensk näringsliv.
Men det som är med Investor, det är ju att på brevlådan så står det ju, det är en sån här klassisk blå skylt där det står Investor. Är det fortfarande? Eller det var när jag var där?
Ja, nu har inte varit där på ett tag, men det var ju för några år sedan var det så, vad jag minns också faktiskt. Ja. Men sen när man väl kommer in och träffar, oavsett liksom om det är från receptionisten upp till, även när Börje var vd, hälsa glatt, och det är en otroligt familjär stämning. Men sen måste jag också säga att det är otroligt vassa, duktiga medarbetare på Investor, men samtidigt väldigt ödmjuka, som du var inne på tidigare, otroligt ödmjuk stämning. Det är väldigt svårt att komma in på Investor, som du läste också. Det är ju 8, 9, 10 olika intervjuer som man måste komma igenom för att komma in, så att det är otroligt få som kommer in, men de som kommer in är fantastiskt duktiga och även ödmjuka. Så att det är en viss typ av personlighet som ska till för att man också ska komma in. Det är inte bara de här hårda tekniska färdigheterna, utan det är också en typ av personlighet, en investor-typ då skulle jag säga.
Nu går vi in på dina investeringar. Du kallar dig för 100 miljoners mannen på Instagram. Det är där du har väldigt många följare också. Hur ser din portfölj ut?
I dagsläget så har den ju gått från, vi kanske ska spela tillbaka lite så lyssnarna får en liten bakgrund där. Jag började ju egentligen seriöst med investeringar 2010 och då började jag med 1000 kronor i månaden i fonder. Och mellan 2010 och 2020 så var det framförallt fonder jag investerade i. Lite för att ha lite lägre riskprofil. Och samtidigt följde jag ju ändå börsen och många bolag under tiden. Men det var väldigt få enstaka aktier som jag investerade under den tiden. Sen 2020 så hände det ju någonting som vi alla vet. Och det var ju coronakraschen. Jag var på en resa, en weekendresa med en god vän från Västergötland. Och vi åkte ner till Tyskland över helgen. Och då märkte jag att väldigt många bar mask, coronamask. Och det här var ju någonting man knappt pratade om i Sverige i februari 2020. Började prata om det lite grann i media. Det här tyckte vi var väldigt konstigt. Funderade över några öl över helgen. Och även på söndagen fortsatte jag fundera. Och sen på måndagen, då rasade ju börsen. 7% Stockholmsbörsen. Och då bestämde jag mig för att sälja allt. Alla fonder, allting. Inte pensionsdelarna och så. Men det privata kapitalförsäkringen stängde jag ner. För jag kände att det här kan nog bli något riktigt allvarligt. Liksom. Jag visste inte hur länge det skulle pågå. Eller sådär, men jag kände att det här är någonting stort på gång. Var magkänslan. Så jag sålde det. Och sen de nästkommande 2-3 veckorna, 4 veckorna, så slaktades alla aktiekurser. Börsen slaktades totalt. Bra bolag, dåliga bolag, bra aktier, dåliga aktier. Allting bara slaktades. Supersnabbt. På 3 veckor så var det ner, vissa bolag har halverats, till och med mer. Och då kände jag att jag som hade gått ut då, ur marknaden i slutet av februari, vi pratar någonstans 20-25 februari, sålde allting där för ungefär drygt 11 miljoner. Jag låg ju torrt där så att säga. Så 23 mars beslutade jag mig, tidigare än vad jag själv hade trott, att nu är det så otroligt bra ingångsvärde, så otroligt bra priser på aktier. Så nu är det, jag måste gå in. Även om det kommer falla ännu mer, så är det på lång sikt det här fantastiska priset som vi inte sett på flera år, många, många år. Och då går jag in med de här drygt 11 miljonerna och köper väldigt brett. Så då köpte jag 55 aktier. Som jag hade följt, vissa väldigt nära, vissa lite på längre håll, men som jag ändå hade någon form av koll på, gjorde även analyser, snabba analyser på dem. Så jag gick in i 55 aktier och de har nu reducerats under loppets gång ner till 10. Så i dagsläget, för att svara på en lång svar på din korta fråga, så är det 10 aktier nu i dagsläget som jag investerade i. Fonderna har jag inte kvar, utan jag fokuserar på en sparrobot Opti. Som har både aktier och räntor och råvaror.
Så det... Som du också har samarbete med, kan vi tillägga.
Ja, jag har ett samarbete med dem. Det stämmer alldeles utmärkt. Och där har jag ungefär 2,1 miljoner investerade idag. Och portföljen är väl idag värd de 2 miljonerna plus runt plus minus 25 miljoner då på Avanza, på ISK som jag har numera istället för KF. Och anledningen till det är att jag vill vara med och kunna rusta på bolagsstämmer då. Så att portföljen idag består av 10 aktier där det största innehavet är Tesla. Jag är väldigt intresserad och imponerad av Elon Musk och imponerad av hela bolaget. Jag är inne på min andra Tesla själv och är väldigt nöjd, även bilägare. Jag tror att de har en fantastisk framtid framför sig. Det näst största innehavet är SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Som har en väldigt gedigen affärsidé. Som namnet antyder så fokuserar de på samhällsfastigheter. Så det är näst största innehavet. Och sen är det ju då, ja det är Opti då i storleksmässigt då. Men om vi pratar aktier så är Indutrade som är, så är det tredje största aktieinnehavet. Sen har jag en del investmentbolag. Kinnevik, Investor som vi pratar om. Fortnox är jag själv kund till i mitt företag. Vi använder deras bokföringsprogram. Hexagon, jag tycker Ola Rolén är en riktigt duktig vd och har presterat gång på gång. Så att det är några av de aktierna som jag har fokus på just nu då.
Det är ju inga udda fåglar riktigt i portföljen. Hur kommer det sig?
Ja, från början var nog Tesla en ganska udda fågel och det är ju kanske den aktien som har gått allra bäst då. Så den är upp någonstans runt nästan 200% då. Alltså från snittet jag har köpt på mig under loppets gång. Jag har även köpt Tesla till barnen. Jag köpte dem varsin aktie på 8000 styck och det har ju varit en väldigt bra bra investering då. Men det är inga direkta udda fåglar. Jag känner att jag vill ändå ha någon viss typ av stabilitet. Jag vill ha genomlysta aktier. Så att minsta bolaget, jag gjorde mig av med Sedana Medical här ganska nyligen. Så det var väl det minsta bolaget. Så det minsta bolaget i min portfölj är ändå ganska stort. Och det är för att jag vill ha det genomlyst. Jag vill ha en likviditet i aktien. Kunna omsätta det eller sälja det om jag skulle vilja det när jag vill i princip. Men jag är ju naturligtvis öppen för udda fåglar också. Så att det är ingen som så här, jag har bestämt att jag aldrig ska investera i en udda aktie.
Sedana Medical, de är verksamma inom sedering, alltså man, en viss typ av sövning, och var väl en kraftig coronavinnare, tragiskt nog får man väl säga, eller?
Ja, hyfsad vinnare, men de har ändå haft det tufft, och nu anledningen till att jag sålde var att de kom med egentligen en kommentar om att de inte kommer nå målen här förrän kanske något år senare då. Och då tappar de ju 30-40% på en dag. Och jag hade väl gjort den analysen innan, så att jag sålde väl i rätt tid. Jag hade tur med timing där några veckor innan då. Men vad de gör är egentligen att det är en enklare typ av bedövning då, general bedövning där
sövning.
Sövning som gör att man inte somnar in så länge som man gör med en injicerad sövning, så att det är mindre risker. Problemet är att det tar ju väldigt lång tid att få godkännande på den här typen av produkter, så att de har inte fått det godkänt, men jag vet att många läkare använder det utan godkännande, så att jag tror att på väldigt, väldigt lång sikt så är det nog ett intressant bolag. Så att även om jag går ut bolag kan det fortfarande vara intressant och ett fint bolag, men att de har inte trenden med sig just nu, det kanske tar tid innan de kommer tillbaka.
En sak som jag tänkte på när jag läste boken är att du faktiskt också är inne på teknisk analys. Det är ju, vissa menar att det är nästan som horoskop för börsen. Vad säger du?
Jag tycker väl lite att man kan se, man kan ju se trender med olika aktier, och jag försöker ju akta mig lite för fallande knivar, och det är det som till exempel Sedana blev, att det bara föll och föll och föll och föll, och då är det en tendens, då måste det till någonting väldigt substantiellt för att vända den trenden. Så jag tycker ändå man kan använda teknisk analys som en del av flera analysverktyg, men jag tycker inte man bara ska använda sig av teknisk analys, utan jag tycker fundamental analys och nyckeltal är väl bästa receptet för att få en heltäckande analys. Men jag tycker det är intressant att även titta på trenden. Men det är inget som jag har som en enskild komponent när jag tar ett investeringsbeslut.
Du är också inne på mental träning. Det tycker jag vi avslutar med lite grann. Men apropå då, nästa mental träning, för det finns ju här också vad det gäller innehav och man ska tänka nästan som att ha det för evigt, är ett råd som du ger bland annat. Men även att man ska vara som att man ska tänka sin portfölj som att det är företag och att aktierna är anställda som arbetar för en, och när de inte presterar längre så ja, så finns det inget fack som kan försvara dem. Nej, eller kan du utveckla lite?
Ja, men det är lite så. Det är ju som anställda. Alltså man har pengar som man vill ska arbeta för en. Och då gäller det att hitta ett bra arbete för de pengarna. Och då gäller det att hitta aktier i det här fallet som kommer ge dig en bra avkastning. Alltså en god sannolikhet att de kommer jobba för dig på rätt sätt. Det vill säga ge dig en avkastning antingen då i form av direktavkastning och eller då en kursstegring. Och då tycker jag varje gemene mans jobb är att hitta bästa möjliga jobb för sina pengar. Och det läste du också, att för de flesta så är ju kanske en indexfond eller en sparrobot den absolut bästa lösningen. För det kräver inget engagemang eller någon djupare analys. Det är folk som varken kanske har tid eller intresse för det men ändå vill vara placerade i marknaden. Och det har också visat att det är väldigt, väldigt svårt att slå marknaden. Att man kan göra enskilda år, det gör de flesta enskilda år, men gör över lång tid är väldigt få som lyckas. Till exempel så av 4000 fondförvaltare i USA så är det ungefär 4% som lyckas slå index. 96 är på samma eller sämre än index. Och då är frågan, varför ska man då betala för en aktiv fond som har en hög avgift om den ändå inte presterar bättre än en indexfond? Så det är väl någonting jag vill få fram också rent generellt, att för de allra flesta så är en indexfond eller en sparrobot det absolut bästa lösningen. Sen kan man ju ha en liten del som man ändå försöker med aktier och läsa på och så vidare, men då krävs det ett annat intresse och det tar en hel del tid i åtanke.
Medan entreprenörskapet kom väldigt tidigt för dig, så kan man ju tänka att det här med investeringar och börsen kom ganska sent relativt sett. Hur kom du går in, eller vad tänker du själv?
Ja, så är det ju. Jag har ju liksom ändå haft litet öga och liksom på distans fullt, men jag har väl varit mycket så att jag levt för dagen, och när jag var ung, som jag försöker förmedla nu till unga, att kanske i alla fall spara 10% av nettolönen, helst mer, men om man kan spara 10% av nettolönen när man är väldigt ung, så kommer man ha väldigt, väldigt mycket pengar när man blir lite äldre. Jag levde dock helt för dagen, och det är inget jag ångrar nu, men jag skulle nog gjort det lite mer balanserat om jag gjorde om det och kanske då spara 10-15% av nettolönen. För jag tjänar mycket pengar även tidigt, men jag spenderar allt på resor, på fester, reste jorden runt några varv, vilket var jättehärligt. Men man kunde ju också kanske då sparat en liten del av det. Så att... Ja.
Kan du ge något exempel på liksom något vräkigt köp som du gjorde? Ägna om klockan säkert.
Nej, det är nog mer... Jag var inte så mycket för materiellt då, utan det var nog resor. Så att det var ju bland annat otroligt häftiga resor i Afrika. Det var en sån här organiserad tur. Det var en ombyggd lastbil. Vi började i Cape Town och så åkte vi upp i Namibia, Zambia, Botswana och så tillbaka till Johannesburg under en månad. Och det är klart, det var inte helt gratis. Dels flyga ner och sen den här turen. Och sen paddla kanot på kvällarna och sov i sovsäck under bar himmel med stjärnorna ovanpå.
Ja, men det är ju helt... Det skulle du väl göra om?
Ja, det skulle jag göra.
Men något som liksom där du bara... Herregud, onödigt du. För det där låter ju helt fantastiskt.
Ja. Nej, onödigt. Jag tycker inte det varit några sådana här idiotköp om jag ska vara helt ärlig. Jag provade dock min sämsta börsaffär som jag provade en gång, bara... Fick en sån där idé. Det var faktiskt innan en resa. Och det här är nog så långt tillbaka som 2004. Så jag hade läst några artikel om optioner. Och Ericsson skulle komma med en bra rapport. Var alla säkra på. Så jag kommer ihåg att jag tog 100 000 av mina sparpengar som skulle gå till den här resan. Alltså resan var betald som tur var. Men som fick pengar. För det var ju några månader jag skulle vara borta. Satt jag alltihop i köpoptioner i Ericsson. Och rapporten var ju katastrofal. Så de där optionerna tappa från 100 000 ner till, jag tror det var 11 000. Jag kommer ihåg att jag kunde dra av en del där i inkomstslag kapital där året efter. Men jag var tvungen att gå in på Nordea på Odenplan och be om ett blankolån på 50 000. Vilket jag som tur var fick. Så jag hade ju betalt resan, men jag behövde ju fick pengar. Så jag fick ha det lite mer snålt på den resan, kommer jag ihåg. Så det var nog sämsta köpet, eller om man säger så då.
Jag tänker också, du som har ett så stort konto, du har ju inte varit igång på aktiemarknaden särskilt länge. Hur tänker du kring dem? Du är lite försiktig med liksom att ge råd och du berättar ju ändå transparent och sådär. Men hur tänker du att folk kanske ändå gör som du gör?
Det är ju någonting som jag är tydlig med, att jag ger inga köp- eller säljråd. Men samtidigt har jag ju kommittat till följarna att vara helt transparent, så att ja, var och en får ju ta sitt ansvar där, men jag uppmanar ju alltid till att det inte är någon köp- eller säljrekommendation och att göra sin egen analys. Sen kan jag ju inte stoppa människor från att inte följa mina egna transaktioner. Det kan jag ju inte göra, utan det är ju upp till var och en att ta det ansvaret. Men jag vill vara så transparent som möjligt, för det är någonting jag har utlovat då.
Hundra miljoners mannen. Du har ju inga 100 miljoner ännu.
Nej.
Är det fake it till you make it?
Ja, det är ju lite det. Det är åt det hållet. Men det är målet. Och varför inte kalla sig miljardmannen? Nej, men det är lite för abstrakt. 100 miljoner ändå, som jag tycker är realistiskt. Hur jag nu räknar på det, så är det realistiskt. Det är inte lätt, men det går.
100 miljoner innan årsskiftet 2030, är det sagt?
Precis, nyårsafton där ska jag skåla in till det.
Och nu ligger du på, vad sa du, 25-27?
27 nu då, om man då räknar bort, vilket vi har ju sagt på ISK-konto, men jag tog ju ut 7,3 miljoner förra året för att köpa det här huset och även renovera delar av, delfinansiera det här huset då.
Jag misstänker att det här kostar mer än 3,5. Vad kostar det här huset ungefär?
Om du ska köpa det idag så är det nog någonstans runt 30 miljoner minst. Men jag köpte det för mindre än hälften av det.
På grund av kontakter eller på grund av tid? Timing?
Nej, på grund av coronarestriktioner. Det här är ju förra året. Vi åkte ner och tittade på hus i april, då, precis vid påsk förra året. Och då var det fortfarande väldigt hårda restriktioner här. Så det var ju inte en turist här. Vi var ju själva här. Inga restauranger nästan öppna. Inga turister som sagt. Inga intäkter och ingenting rörde sig på fastighetsmarknaden här i Spanien.
Och du visste som gammal mäklare att transaktioner, de måste bli av.
Ja, exakt. Annars överlever inte folk. Särskilt inte mäklare. Och mäklare vill göra affärer. Så inte bara det att det var stiltje på marknaden. När vi kom och tittade på det här huset specifikt så var det smutsigt och det var inte omhändertaget. Vilket var fantastiskt för oss. Det var dåliga bilder. Så utsikten är ju en av säljpitcharna på det här bolag, eller på det här, den här villan, den här, det här huset. Men det spelar ju oss ju väldigt väl i handen, för att det var ju inga andra köpare, så det var ju ingen budgivning. Och vi klankar ju ner på det ena och andra, både riktiga grejer och inte riktiga grejer. Men jag ska också säga att som gammal mäklare gjorde jag ju min hemläxa otroligt väl. Jag hade ju kollat minst 2000 hus på internet. Vi hade 30 videovisningar och vi kom ner april då förra året och tittade på 12 fysiskt. Och det här var nummer ett för hela familjen. Sen var det en ytterligare villa som kostade det dubbla faktiskt, som också var intressant, men som inte passade oss på samma sätt. För det ligger lite längre från skolan och det var mer gjort som ett semesterhus än ett permanenthus. Väldigt små garderober, liten walk-in closet, det gillar inte min fru, hon vill ha en hyfsat stor walk-in closet och sen vill hon ha ett hyfsat stort kök, så att det blev det här huset och vi är supernöjda, så att jag tror jag också har gjort en bra affär här.
Men, så då har du har 25-27 miljoner, hur mycket är alltså hur mycket avkastning utav det och hur mycket är bara pengar som du har pytsat in?
Satt in, ja. Om man då räknar då, för då får vi ändå räkna då för att det ska bli en ärlig jämförelse. Jag har ju tagit ut 7 miljoner, så om vi säger att det är totalt sett nu är det någonstans runt, om vi då räknar pensionskonton och allting som jag visar på Instagram, så är det någonstans runt, ja, 38 miljoner om man lägger till de här 7 som jag tog ut då. Så då skulle jag väl säga ungefär 15 miljoner insatt och runt en 25 miljoner avkastning då.
Under de här två åren, även om du har sparat 1000 kronor sedan 2010, men under de här två åren sedan 2020 då, vad har du lärt dig för någonting? Vi har ju haft, ja men dels kom ju coronakraschen och sen så har vi ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vad har du lärt dig under den här perioden vad gäller börsen?
Jag skulle nog säga det just specifikt om investeringar, att det är ändå, jag pratade ju om det lite grann som du läste om också, men det här när man ska investera, sista året så skulle jag nog kanske pytsat ut det mer månadsvis istället för att gå in så hårt tidigt. Just det år så gick jag in precis innan kriget och sen när kriget kommer så faller ju börsen. Sen tog det sig tillbaka, men sen har ju då inflationen och rädsla för räntehöjningar ekat på börsen, så då har börsen fallit väldigt hårt. Så statistiskt sett på väldigt, väldigt lång sikt då är det bättre att investera allt vid ett tillfälle. Men rent mentalt så har det ju varit tufft när börsen har vikit så mycket, mycket mer än vad jag själv trodde. Så jag skulle nog gjort lite annorlunda om jag hade gjort det idag. Att man kanske skulle pytsat ut det då månadsvis istället. Det hade varit lättare att tackla mentalt. För annars går portföljen ner så väldigt mycket. Så att det är ju väldigt mycket pengar som går ner. Samtidigt så är det någonting jag får lära mig framöver. Om jag nu har de här höga målen som vi pratar om, 1 miljard 2040, då kommer jag ju se ännu större förändringar. Så på något sätt försöker jag ändå se det positiva ur allt negativt också. Och samtidigt så har jag lärt mig det att, Och det har jag väl vetat, men nu har jag fått sätta det på pränt att har jag som jag har en portfölj med hög risk, då kommer volatiliteten vara högre. Och kompensationen för det kommer bli slutändan förhoppningsvis avkastningen. Men vill man ha väldigt hög avkastning som jag siktar på, då måste man vara beredd också att portföljen viker väldigt mycket. Som i år ligger den, nu idag verkar bli en väldigt bra dag, så att runt 25% minus i år. Men då kan jag ändå jämföra med professionella förvaltare som Ny Teknik eller Länsförsäkringar Fastighetsfond. De ligger ju kanske ännu lite sämre och de gör ju det här på heltid. Så då tycker jag ändå det är okej, givet min höga risk i portföljen då.
Kan vi inte gå ut här när vi pratar självklart lite om mental träning?
Mm.
För det kändes nästan... Nu går vi här i ditt jättestora hus. Vi gick ju in, det har ju ekat lite grann för att det är väldigt högt i tak här och så.
Mm.
Det ser ganska designat ut.
Mm. No.
Kan du berätta, här är stort kök och vardagsrum.
Ja, här var det faktiskt en vägg tidigare.
Ja.
Och det brukar ju vara bara knacka ner en vägg. Men här var det massa rör och kablar, elkablar då. Så att det var ett större projekt än vad vi trodde. Men jag är jättenöjd med resultatet. Så här har du ser ut som marmor, men det är faktiskt keramik som är ändå hårdare. Så du kan ställa varma saker på det, du kan hälla rödvin, allt sådär. Behöver inte vara orolig för det. Och det är som du ser ljus då med sådana här ådror i. Jättenöjd med den. Så vi får fint flöde här mellan då köket och vardagsrummet. Och här i vardagsrummet så ser du en stenvägg ända upp. Vi pratar runt 4,5 meter upp. Och det är en sten från Katalonien som vi har lagt. Och tanken är att man ska tänka att det är berg. Så du ser det inte helt plant utan det är lite rough. Så du ska föra tanken till ett berg. Så har vi då en inbyggd då öppen spis. Och här tidigare var det ju då luft mellan vardagsrum och kontoret som jag använder. Så det har vi alltså fyllt igen, gjort väggar runt och sen med, som du såg, en dörr. Så att jag kan komma in och stänga och jobba där helt fridfullt.
Och sen går vi ut från det här stora rummet.
Ja.
Då kommer vi ut till en jättestor altan.
Ja, man skulle kunna kalla den en stor terrass. Och ser du några trappsteg ner till poolen. Så här uppe har vi ju då, som är speciellt med det här huset, som jag har fortfarande svårt att hitta andra hus med liknande utsikt. Här har vi alltså 180 graders utsikt mot Medelhavet. Och vi har egentligen inga tak precis framför oss. Du ser, vi är på en kulle nu ungefär 100 meter upp. Så vi har ju helt fri utsikt, 180 grader. Vilket är väldigt, väldigt unikt då i Marbella-området.
Ja, det är väldigt fint. I min värld så känns det här nästan inte som ett privathus.
Okej. Nej.
Men det är inte din värld här.
Nej, men det är lite så våra tidigare liksom, lägenheter och hus också. Att det har varit väldigt minimalistiskt. Svart, vitt, grått. Och vi har ju sofforna är röda. Vi kommer fira 15 år som gifta. Och jag har en god vän från Handels. Och han är grym på att göra tavlor, så han ska göra en grym tavla här som vi ska hänga upp. Och sen har jag ju vakthundar här som du kanske missar. De är ju tama numera. De skäller inte så mycket.
Hola perritos.
Ja, hola perritos.
Hur stort är huset?
Alltså boyta är drygt 400. Och sen är terrasset drygt 100. Så att det är 400 boyta.
Detta då bara med mental träning, när du vaknar och när du går och lägger dig. Det där kändes nästan, ibland i liksom kristen grund är det ju morgonbön och kvällsbön och sådär. Man tar det tillbaka traditionellt, men det är också mindfulness-träningar och sådär. Men du är ganska inne på det.
Ja, jag blev intresserad av det tidigt. I och med att jag hade en tuff uppväxt så tänkte jag ju mycket. Tidigt så bestämde jag mig för egentligen fokusera på det positiva ändå. I egentligen alla händelser som jag kunde. Sen när jag blev lite äldre så började jag leta litteratur om det här. Och när jag blev lite äldre så hittade jag då Tony Robbins som är en av mina stora förebilder. En amerikansk författare och mental coach. Som inte drar emot det religiösa. Jag är inte religiöst lagd. Jag har inga problem med dem som är det. Men det är inget som ligger mig så varmt om hjärtat. Men jag gillar när det är enkelt och tydligt. Och då märkte jag det när jag läste hans bok. Att mycket av de här verktygen. Många av de här verktygen som han använder. Är ju faktiskt verktyg som jag använt på ett eller annat sätt. Så att det där har jag liksom anammat ytterligare. Och försökt bygga på. Jag förstod tidigt att det är viktigt att träna. Jag har ju alltid tränat också olika sporter, pingis, fotboll, tennis, nu är det paddel som gäller. Jag har alltid rört på mig mycket. Och det är viktigt att röra sig fysiskt och träna fysiskt, men det är minst lika viktigt att träna mentalt. Och det kan man även knyta ihop till börsen, lite hur man tolkar stora nedgångar när pengar går ner, när värdet på portföljen går ner. Att man då har en bra kontakt med det mentala, att man inte tar förhastade beslut och bibehåller ett lugn så att säga. Och sen att kanske inte låta ens dag bli helt förstörd om börsen går ner.
Man skulle börja med att man var tacksam för någonting. Mm. Och sen var man stolt för någonting på kvällen. Vad har du sagt i morse?
Ja, i morse så är jag otroligt tacksam och glad för att min familj mår bra. Min dotter hade lite feber häromdagen. Och idag tänkte jag på det igen. Att vad skönt att hon redan är bra och mår bra. Att min andra dotter också mår bra. Min fru mår bra, jag mår bra. Man kan vakna upp till det härliga solskenet som är idag och se havet. Men också att min far är här på besök som kommer imorgon. Ska åka och hämta honom. Han mår bra, han är 82 år. Han lever, han fått en tredje chans. Han har döden ett par gånger på grund av matförgiftning och lite annat. Det hör ju kanske åldern till. Men några få saker, ganska stora viktiga saker. Men lätt att tänka på och må lite bättre av.
Okej, nu har du 100 miljoners mannen kontot. Vid vilken punkt kommer miljardmannen kontot? Är det när du har 200 miljoner eller?
Ja, det kommer kanske där vid 250 miljoner, det är väl lagom ungefär. Det tycker jag.
Och det kommer hända?
Ja, det kommer hända. Sen vill jag ju vara ärlig med att säga att om det inte skulle hända så kommer jag ändå fokusera på det positiva. Så att det är ju lite det också som jag pratar om, att sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna. Och sen har ju inte siffrorna i sig så stor betydelse, utan det är ju mer att jag vill utmana mig själv och se vad jag är kapabel till och därigenom egentligen kunna hjälpa fler. Det är ju viktigt det här med Barncancerfond och Neuroförbundet. Min mor dog ju MS. Så att kunna hjälpa till ännu mer där skulle vara fantastiskt härligt. För det finns fortfarande inget botemedel mot MS, vilket är en neurologisk nervsjukdom.
Om du skulle bli sådär jätte, liksom knasigt rik, vad kommer du göra då?
Jag tror alltså rent materialistiskt tror jag inte det blir så stora förändringar. Jag är otroligt nöjd här just med det här huset just idag. Jag kanske ändrar mig i framtiden, men det här har varit en dröm för mig att kunna ha ett sånt här hus. Vi kan gå och kolla på ena bilen är på service idag, men jag har den andra, Lamborghini, som jag älskar, som jag hade förmånen 2018 åka ner. Lamborghini bjöd mig ner till fabriken utanför Bologna i Santa Agata och Spesaren. Det var också en pojkdröm att kunna välja alla detaljer själv och sen 6 månader senare hämta ut den i Malmö då, via Lamborghini Malmö. Jag älskar den där bilen, jag har möjlighet att köpa många bilar, men jag älskar just den där bilen och den är ju 4 år nu och många av mina vänner byter bil varje år. Och det gör väl jag också kanske med Teslan, jag byter till nyare Tesla i år, men just Lamborghini känner jag att den har en så här speciell plats i mitt hjärta.
Säg stort tack för att jag fick komma hit och hälsa på dig och lycka till med boken. Det var en ganska uppriktig bok måste jag säga. Och så kommer du någon gång gå ut med vem du är lite mer offentligt?
Nej, jag tror inte det. Utan jag trivs bra med att hålla en låg profil. Och anledningen till det är också inte bara att hålla låg profil utan också ur ett säkerhetsperspektiv. Att inte utsätta varken mig eller familjen för några onödiga risker. Så att jag håller gärna
en del. Men det är ju många, alltså, det är ju jättemycket pengar att ha, så här, 25 miljoner att ha sånt här fint hus och sådär. Men det finns ju folk som är offentliga som har ju oändligt mycket mer pengar än det. Alltså sett ur säkerhetsperspektiv.
Absolut, visst är det så. Men kan jag minimera och reducera risker så gör jag gärna det. Det är dumt att ta några onödiga risker. Och jag har även blivit kontaktad av folk faktiskt här nere i Marbella till exempel som har gett mig rådet att bibehålla anonymitet. Att det är onödigt att dra på sig allt för mycket uppmärksamhet.
Okej, ska vi avsluta på spanska då? Kan du säga, du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin. Hur säger man? Ascorciado?
Sí, has escuchado a Affärsvärlden Magasin ahora. Espero que hayan gustado eso. Nos vemos y escuchamos muy pronto.
Du har alltså lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helena Rothstein, som idag har hälsat på 100 miljoners mannen hemma hos honom i Marbella. Den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då! Hur många hästkrafter är det?
640 hästar idag. Och det är fyrhjulsdriven, så all kraft kommer ner. Det är 10 cylindrar, en V10. Men han låter mer än en V12 som du hör.
Shit!
Så en sån här bil ska man ju helst ta ut på bana där man kan köra av sig ordentligt. Då.
Vad är ditt snabbhetsrekord?
310 har jag varit uppe med den här då.